Bismillah, alhamdulillah, ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'du, vi fortsätter att gå igenom kitab Riyadu Salihin av Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 133, Bab Adab al-Salam. Kapitlet om etik relaterat kring al-Salam, kring hälsningar. Och där nämner al-Muallif, författaren från Abu Huraira radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Yusallimu ar-raqibu 'ala al-mashi." Den som rider ska hälsa på den som går. "Wal-mashi 'ala al-qa'id." Och den som går ska börja hälsa på den som sitter. "Wal-qalilu 'ala al-kathir." Och de som är få på de som är många. Och i vissa hadither, namn i Bukhari, lades det till: وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرُ. Och den yngre, de yngre på de äldre. Och denna hadith står i Bukhari och i Muslim. Ja. Att ge salam är sunna. Men sen, att ge salam har också vissa saker man kan tänka på som också är sunna i sin tur. Okay? Och en av dessa, det är då att vem är det som är, man kan säga, har största skyldigheten att börja hälsa? Och nu talar vi om al-afdaliyya, det vill säga vad som är rekommenderat. Grunden är att vem som helst kan hälsa på vem som helst. Ja, du är muslim, du kan hälsa på vem som helst. Och folk kan hälsa på det. Men vad är det som är bäst? Om man nu träffar en grupp med människor eller något sånt, vem är det som egentligen ska börja hälsa? Det är den frågan som här tas upp. Och då nämnde Rasulullah alayhi salatu wassalam att den som rider ska hälsa på den som går. Och att rida är idag som att sitta i en bil. Du kör bilen här ute. Du har fönsterrutan nervävad. Och du kör förbi din broder. Vem ska börja hälsa? Du sitter i bilen. Och du kör förbi din broder. Vem ska börja hälsa? Den som kör ska börja hälsa på den som går. Okej? Den som cyklar, den som är på en motorcykel, den som sitter på en buss, den som sitter på ett riddjur ska hälsa på den som går. Varför? Varför inte tvärtom? Är någon sån inte? Precis, precis. Att en person som sitter på en häst till exempel, när han rider förbi någon som går, då kan han få känslan av att typ jag är bättre. Jag har något som han inte har. Jag är högre än honom. Vilket inte är bra. Så för att ödmjuka sig själv så börjar han med att hälsa. Han säger då assalamu alaikum till den som går. Och sen sa profeten alaihissalatu wassalam, och den som går ska hälsa på den som sitter. Den som går är den som ska hälsa på den som sitter. Ja, du går nu hem här och i centrum går du förbi en bänk där det sitter en grupp muslimer. Då hälsar du på dem. Det är det som är sunna. Varför? Varför ska den som går hälsa på den som sitter? Eller den som står hälsa på den som sitter? Då ser här de lärda, för att det är enklare. Yani, den som sitter, han har oftast inte lika mycket uppsikt som den som står eller går. Eller hur? När du sitter är din uppsikt begränsad. Folk som står och går täcker din yani, vad ser man, vad du ser. Okay? Så att därför, för att underlätta, så hälsar då den som står på den som sitter. Okay? Och samma sak där, även kanske ödmjukhetsaspekten också räknas med. وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرُ. Och de som är få hälsar på de som är många. Du går med din kompis och går förbi en grupp muslimer på 10 personer till exempel. Vem ska börja hälsa på vem? Ni två börjar hälsa på gruppen som är många. Okej? Okay. Och även där det är lättare för mindre att hälsa på flera. Tänk om alla 10 ska hälsa på 2. Det är lättare att 2 hälsar på 10 till exempel. Och sen de som är yngre ska hälsa på de som är äldre. Varför då? Vad är visheten bakom detta? Assent. De yngre ska visa respekt för de äldre i islam. Som profeten Muhammad alaihissalam sa: att lejsa minna, han är inte från oss. Den som inte har barmhärtighet eller nåd mot de yngre. Och den som inte respekterar de äldre. Och den som inte känner till de lärdas status. Och den hadithen sahih. Så lejsa minna, han är inte från oss. Han följer inte min väg. Den som inte har rahma mot små. Han är grym och hårdhjärtad. Han är järn. Han är ond mot små barn. Vad är det här för någonting? Det går ju inte, eller hur? Man ska vara barmhärtig mot de yngre. Och han har inte heller respekt för de äldre. Audubillah. Vad är det här för muslim? Som inte respekterar de äldre. Han ger dem inte företräde. Han öppnar inte dörren åt dem. Han låter dem inte sitta. Eller vad är det här för någonting? Behandlar äldre personer som små barn. Det går inte heller. Eller som jämlikar. Utan de äldre ska respekteras. Okej? Okay? Och de lärda ska också respekteras. Och därför är det då sunna att de yngre börjar med att hälsa på de äldre. Nah. Sen så nämner al-Muallif, författaren från Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger inna awla an-nasi billah man bada'ahum bis-salam. Den som står närmast Allah är den som börjar med att ge salam. Berättad av Abu Dawud med en autentisk kedja. Och en liknande hadith så frågade Abu Mama Rasulullah a.s. och sa, två personer möts. Vem är det som ska börja med att hälsa på den andra? Och då så sa profeten a.s. Aulahuma billahi ta'ala. Den som står närmast Allah subhanahu wa ta'ala. Så här har vi då, vi har pratat om den som går, den som rider, den som sitter och så vidare. Men om två personer möts på gatan. Du möter en person, ni går mot varandra. Och ni kommer att hälsa på varandra, ni känner varandra. Vem är det då som är skyldig att börja hälsa på den andra? Och då, ja ni kallas, den bästa är den som börjar med att hälsa. Den bästa av er är den som skyndar sig med att hälsa. Och det här tyder på vad? Det tyder på en tävlingsanda. Att personen här vill hälsa. Att han vill ha belöning så snabbt som möjligt. Så därför börjar han med att hälsa. Så han är bäst hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och tänk på detta. Att när du träffar folk, vänta inte på att han ska hälsa, utan försök alltid vara den som hälsar först. Då är du bättre och närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och mer älskad av Allah azza wa jal. Enkelt, eller hur? Söker vi inte alla att närma oss Allah? Väldigt enkelt att ge salam till den du känner och den du inte känner. Varför alltid försöka vara den första som ger salam? Taib, nästa kapitel. Kapitlet, rekommendationen att repetera salam på den som man träffar gärna flera gånger under en kort period. Som en person som går in och ut och liknande. Eller att det kommer ett träd eller liknande emellan er och skiljer er åt. Här berättas det från Abu Huraira radiyallahu anhu i hadithen om mannen som bad slarvigt. Att det kommer en man till profeten a.s. in i moskén. Och han ber snabbt. Slarvigt. Och så kommer han och säger assalamu alaikum till profeten a.s. Och profeten a.s. besvarar, han säger till honom alaikum assalam, och så sa han, gå tillbaka och be, för du har inte bett. Han gjorde salam, men han sa gå tillbaka och be, för du har inte bett. Så mannen gick och gjorde likadan salam, snabbt. Och kommer tillbaka och säger assalamu alaikum. Och profeten säger alaikum assalam, gå tillbaka och be, du har inte bett. Och mannen går tillbaka och ber på samma sätt. Och kommer tillbaka en tredje gång och säger assalamu alaikum. Och han besvarar och säger gå tillbaka och be, du har inte bett. Och då så säger mannen vid honom, i vars hand min själ vilar, jag kan inte bättre, lär mig, ja Rasulullah. Och då lärde honom profeten a.s. honom hur man ska be. Okej, och denna hadith finns i Bukhari Muslim. Så vad är shahid? Vad är själva poängen med hadithen som författaren här indikerar på? Det var att de var i profetens moské a.s. Och profeten a.s. sitter med sina sahaba. sina vänner. Och den här mannen kommer in och ber. Och han ber snabbt. Han har inte itminan. Han har inte lugn i sina moment. Han rör sig jättesnabbt. Och då räknas inte bönen. För ett av bönens villkor är att kroppsdelarna hinner falla på plats. Att man finner lugn i momenten av bönen. Så han bad snabbt. Och kommer då hälsa sig salam alaikum rasulullah. Han säger då alaikum salam. Gå tillbaka och be, då har jag inte bett. Och det här repeteras 3 gånger. Och då är de i samma moské. Och varje gång han kommer fram till honom ger han en ny salam. Så samma sak här till exempel. Jag sitter med min kompis här. Han går, jag hälsar på honom, salam alaikum. Han går iväg och hämtar vatten och kommer tillbaka. Då hälsar vi på varandra igen. Är ni med? Han går iväg och hämtar en sak i sin jacka. Han kommer tillbaka. Vi hälsar på varandra igen. Även om vi satt tillsammans för 1 minut sedan. Hänger med? Att det här är sunna. Att man alltid påbörjar i mötet med sin vän med att ge salam. Okej? Okay? Även om det repeteras. Okej? Okay? En fråga. Varför lärde inte profeten Muhammad a.s. den här mannen hur man ska be första gången? Varför sa han inte till honom alaikum salam, din bön är fel, du ska be på det här sättet? Varför sa han till honom att gå tillbaka och be? Och han visste att han inte kan be. Bra, att han kommer be lika slarvigt som innan. Vad är visdomen med detta? Har ni tänkt på det?
Kan det vara så att han hade en ursäkt? Att han hade bråttom någonstans?
Om man gör fel så får man gå efteråt när man lär sig felet.
Ja. Varför? För att om han skulle lära honom första gången, det kanske inte skulle fastna. Men han går och ber och kommer tillbaka och säger, gå och be, då har inte bett. 3 gånger det, men vad är det? Alltså, hur ber man? Och då verkligen längtar han efter att lära sig hur man ber. Och då är han mer mottaglig till kunskapen. Som Sheikh Uthaymeen säger. Han blir mer mottaglig för kunskapen. Än att du bara kastar kunskapen på honom på en gång. Och där finner man ofta i sunnah. Att profeten a.s. säger till sahaba, vet du vad Allahs rättighet är? Vet ni vilka de största synderna är? Liknande frågor. Istället för att bara säga Allahs rättighet är, de största synderna är. När det blir fråga och svar, då fastnar det mycket bättre. Och speciellt om du frågar flera gånger, vet du? Jag vet inte. Vet du? Jag vet inte. Vet du? Allahs. Då får du kunskapen. Då kommer den, inshallah, fastna och du kommer aldrig försvinna. Hänger ni med? Naam. Han nämner också hadithen där profeten alaihi salatu wasalam säger, om någon av er möter sin broder och hälsar på honom och sen kommer ett träd mellan dem eller vägg eller stort stenblock och han sedan möter honom igen, så ska han hälsa på honom, berättad av Abi Dawud. Ja. Samma sak här, att repetera salam. Du går med din kompis och vägen är trång eller någonting, ni går sida vid sida och mellan er kommer någonting som står i vägen. En bil till exempel står parkerad, en stor bil, skåpbil. Din kompis går på ena sidan, du går på andra sidan. När ni sen möts efter bilen, då är det sunna att ni hälsar på varandra igen. Jag säger salam alaikum. Och sahaba gjorde så här, även om det var träd som kom mellan dem, så brukade de repetera hälsningen. Det är inte wajib, men det är någonting som är rekommenderat. Taib. Nästa kapitel, rekommendationen av att ge salam när man går in i sitt hem. Och han nämner där versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Om ni går in i ett hem, så hälsa då på er själva تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. En välsignad hälsning från Allah som är god eller den är ren. I den här ayan så säger Allah subhanahu wa ta'ala att om ni går in i ett hus, så hälsa då på er själva. Är ni hälsa? Ge salam. Och Allah säger här, yani hus, bojoten. Han sa inte ert hus, utan generellt alla hus. Hemma, hos en kompis. Vart du än går in. Vilket hus du än går in i, säg assalamu alaikum. Hälsa. Okej? Okay? Till och med det är tomt. Det här hände ju förra veckan. Vad säger man då? Då hälsar man på sig själv. Man säger assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Eller man säger bara assalamu alaikum. Det funkar också. Även om huset är tomt. Okej? Okay? Och han nämner här en väldigt viktig hadith från Anas radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa till honom: ya bunayya, min pojke, om du går in hos din familj så ge salam. Det kommer att vara baraka för dig och för folket i din familj. Berättat av Tirmidhi och den är sahih. Här säger profeten a.s. till Anas: ya bunayya, min son eller min pojke. Och det här bevisar att det är tillåtet att säga till ett barn: min son eller mina barn. Du pratar till en grupp med barn och säger: mina barn. Jag ska berätta någonting för er. Okej, det är tillåtet. Ja, bonio, han är inte hans son. Men att det är tillåtet. Men man kan också förklara det med att, som vissa ulema säger, att profeterna är som föräldrar, eller de är som pappor, fäder, till sitt folk. Alla profeter är som fäder till sitt folk. Och därför så sa profeten alaihissalam, som det finns i Abi Dawud: innama ana bi manzilati alwalid uallimukum. Att min position hos er är som en fader. Jag lär er. Och så lärde han dem vissa saker. Och den här hadith är sahih. Så yani profetens, han är som en fader. Då kan man säga en religiös fader. Inte yani släkt, kött och blod, utan den religiösa fadern som uppfostrar oss islamiskt. Taib. Nej. Men i alla fall, det är generellt tillåtet att säga till barn: ya bunayya, min pojke, min son. Han sa till honom: om du går in hos din familj så ge salam. Säg salam alaikum. Det kommer att vara baraka för dig och för ditt hus. Mashallah. Så här finner vi också att när man kommer hem och säger assalamu alaikum, så blir det baraka i huset. Vill vi inte ha baraka i huset? Det ska vara khair, det ska vara välsignelse, det ska vara lugnt, shaitan ska sticka, änglarna ska komma. Alltså, börja alltid med att gå in och säga assalam. Och många av dem kommer in, de säger hej, eller på sitt språk, jag vet inte vad folk säger. Men tyvärr, många missar den här sunnan. Och den är enkel. Och du får baraka i huset. Alltid komma hem och säga assalamu alaikum. Och det är också en annan faida. Du är hemma. Du sitter i soffan. Du hör någon komma in och smälla dörren. Vem är det? Du vet inte vem det är. Eller hur? Säg hallå. Du hör ingenting till sig. Du blir lite såhär, men vem är det? Eller hur? Men när du hör assalamu alaikum, du känner rösten. Kallas, du vet. Det är någon av mina barn, eller min syster, brorsa, morsa, farsa och så vidare. Så att det ger också ett lugn. Man känner sig bekväm och trygg och säker genom att personen hälsar. No. Kapitlet att hälsa på barn. Och där nämner författaren hadith Anas radiyallahu anhu att profeten a.s. gick förbi en grupp med barn. Och han hälsade på dem. Eller Anas radiyallahu anhu gick förbi en grupp med barn som han hälsade på. Och så sa han att profeten a.s. brukade göra så här. Och denna finns också Bukhari muslim. Nej. Vi sa att de yngre ska hälsa på de äldre, eller hur? Men här finner vi att profeten a.s. gick förbi och hälsade på barn. Tvärtom, eller hur? Vilket tyder på att det inte är wajib att de yngre hälsar på de äldre. Utan man kan också vända på det. Båda är tillåtna. Okej? Okay? Varför hälsade profeten a.s. på barnen? Eller vad finns det för nytta i att hälsa på barn? Att ge dem salam. Sheikh Uthaymin har nämnt 4 stycken nyttor. Den första nyttan är att du tar efter profeten a.s. Och att ta efter profeten a.s. och ta honom som förebild och följa hans sunna är någonting som det finns enorm belöning i. Eller hur? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ni har sannoliken en god förebild i Allahs exempel eller förebild alayhi salatu wassalam. Den andra nyttan är att det är ödmjukhet. Och Sheikh Ibn Uthaymeen nämner att många är för högfärdiga och anser sig vara för mer och bättre än att hälsa på barn. Vem hälsar på barn, tänker de. Men det är fel att tänka så. Att jag är vuxen och jag är stor. Och de här är bara små barn, de är ingenting. Nej, så ska man inte tänka, utan man ska vara ödmjuk. Man ska vara ödmjuk och hälsa på barnen. Han nämner också att det är någonting som lär barnen. Man lär barnen så att när de sen växer upp så kommer de också att ha som vana att ge salam. Eller hur? Hur ska de annars lära sig att sprida salam om ingen ger dem salam? Eller hur? De ska lära sig att vi ser äldre, vi säger salam alaikum. De säger salam alaikum till oss. Eller hur? Och då blir det någonting som de sen växer upp med och gör resten av livet. Den sista nyttan, den fjärde nyttan med att hälsa på barn är att det ökar banden och kärleken mellan de äldre och de yngre. Tänk dig nu, vi går ut från darsen, vi går förbi en grupp eller flera barn här ute och ingen hälsar på dem. De känner sig åsidosatta, eller hur? De känner sig värdelösa. Sen de här sheikh, de här äldre, de bryr sig inte om oss. Det är två olika världar. Utan det ökar kärleken mellan muslimerna att sprida salam. Även om det är barn så kommer de sen att komma ihåg att de är äldre, då brydde sig om oss. De brukade alltid ge oss salam. Så att mashallah, det finns de här nyttorna med att hälsa på barn. Och kolla här också på att Anas radiallahu anhu minns detta. Att profeterna som brukade hälsa på barn, han var ju själv ung under hans uppväxt tillsammans med profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, så att sånt här sätter sig hos barnen. De minns sånt här, att den här sheikhen, han brukade hälsa på mig, den här religiösa personen, han var alltid snäll mot mig, han brukade alltid hälsa på mig. Så att de mashallah växer upp med en islamisk vad kan man säga, uppväxt. Och det är viktigt i de här länderna där barnen är långt borta från islam ibland, är det inte så? Vi kan inte säga att det här är ett muslimsamhälle, barnen växer upp och hela livet bara präglas av islam. Nej. Utan det kanske är väldigt få inslag från islam i deras vardag. Och då är det viktigt att vi försöker att hjälpa till så mycket vi kan. Så att de har den här länken till sin religion. Nej. Nästa kapitel. Kapitlet att en man hälsar på sin fru och en kvinna från hans maharim. Eller på en ajnabiya, en främmande kvinna eller främmande kvinnor, om han inte fruktar fitna. Och där nämner författaren hadith Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu att han sa att det fanns en kvinna bland oss, ajuzun, en äldre kvinna, och han nämner att hon brukade göra en form av mat till dem på fredagar, efter fredagsbönen. Och så sa Sahel att då vi bett fredagsbönen så brukade vi lämna alltså moskén och gå till henne, nusallimu aliha, och vi hälsade på henne och hon serverade maten för oss. Och den här hadithen i Bukhari. Vi har pratat om att män hälsar på män, män hälsar på barn, kvinnor hälsar på barn och så vidare. Men får män hälsa på kvinnor och få kvinnor hälsa på män? Det är den sista frågan. Ja. Och som författaren säger, om det är din fru, ja, det finns ingen ihtilaf, det är helt mashallah sunna. Om det är dina maharim, ja, det är de kvinnor som du inte får gifta dig med. Din mor, din syster, din faster och så vidare. Dina barnbarn, ja, det är de kvinnor som du är mahram åt. Din frus mamma och liknande, då är det också sunna att du hälsar på dem. Taib. Men om det då är en ajnabiya, en främmande kvinna, du går ut och du ser en tjej med hijab här ute, är det då sunna att du säger assalamu alaikum till henne? Du känner inte henne. Författaren säger om det inte finns någon fitna, om det inte leder till prövningar, det leder inte till prövningar, då är det tillåtet. Ja. För att ibland vissa kan ha dåliga avsikter. Han kanske vill flytta människor. Och då, vad är det första han ska säga till henne? Vad är det? Salam aleikum, eller hur? Hur ska han annars få kontakt med henne? Så att om man har den avsikten, en dålig avsikt, det blir inte bra. Eller han vet att det här kommer leda till en fitna, låt bli igen. Men om det är lugnt, kallas, det är då tillåtet, inshallah ta'ala. Han berättar också här från Umhani att hon brukade komma till profeten alaihissalam, eller hon kom till honom Yom al-Fitr, dagen då man erövrade Mekka, medan profeten alaihissalam gjorde ghusl. Och Fatima täckte profeten alaihissalam med ett tygplagg. Och då hälsade hon fasallamtu, och hon hälsade på profeten alaihissalam. Nah. Här finner vi också att Umhani då inte var mahram till profeten alaihissalam, eller tvärtom, och ändå så hälsade de på varandra. Han nämner också hadith Asma bint Yazid radiyallahu anha, där hon sa att profeten alaihissalam gick förbi oss, vi var en grupp med kvinnor, och han hälsade på oss. Och den här hadith finns i Abi Dawud, och den är sahih. Och en annan hadith, han gick förbi när vi satt i moské, och han hälsade med handen. Och denna hadith är också sahih. Så generellt, yani, om det inte är någon fitna, så är det tillåtet. Men om det är fitna och prövning, så ska man låta bli. Nästa kapitel. Kapitlet att det är förbjudet att börja med att hälsa på en kafir med salam. Och hur ska man svara på en icke-muslim om han hälsar på dig? Och rekommendationen att hälsa på en sammankomst som är blandad med muslimer och icke-muslimer. Det är också en fråga. Vi har nämnt hälsa på varandra, hälsa på barn, hälsa på kvinnor. Så är vi icke-muslimer. Får du gå fram till en icke-muslim och säga assalamu alaikum? Får man det? Får man det? Ja, här ute, du träffar någon icke-muslim. Får man säga assalamu alaikum? Ja? Nej, det får man inte. Och de lärde är överens om detta. Och vissa länder, förutom om man skulle vara rädd för att han kanske kommer skada dig eller någonting sånt, är en annan sak. Men det här är, ni finns inte med i bilden här. Utan generellt så börjar man inte med att ge dem salam. Men man får börja med att hälsa på dem. Säga hej, god morgon, läget, tjänare. På jobbet, skolan och så vidare. Ay, det är lugnt. Vad hadithen handlar om är att ge salam. Okay. Det är den muslimska hälsningen sinsemellan. Och han nämner här hadithen där profeten alaihissalam sa la tabda al-yahuda wa al-nasara bis-salam. Börja inte med att ge judar och kristna salam. Och det finns i muslim. Klart och tydligt. La tabda. Börja inte. Var inte den som börjar med att ge judar och kristna salam. Tayyib. Men om de säger salam alaikum till dig då? Det händer ju. Att här vissa ungdomar växer upp med invandrarkompisar och de anammar språket. Du hör folk som inte är muslimer använda jättemycket muslimska termer. Han säger inshallah, mashallah, eller hur? Massa saker. Wallah. Till och med det har kommit in i, jag hörde svenska rikemanskvarter. Ungdomarna säger wallah där och liknande. Så att det sprider sig. Och även den muslimska hälsningen kan sprida sig. Så det här scenariot, en icke-muslim kommer till dig och säger assalamu alaikum, brorsan. Får du då svara på honom? Får du säga alaikum assalam? Förstår ni skillnaden? Du ska inte börja, men om han börjar får du då besvara.
Ja, fast det finns
inte hur du ska svara. Precis. Man ska svara, men hur ska man svara? Okej, okay, vad har vi för åsikter?
Man kan svara.
Va? Nej, den har jag inte hört. Men bra. Ja. Wa alaikum. Okej. Okay. Någon annan åsikt?
Wa alaikum
salam. Nej, men
alltså.
Precis. Så profeten alaihissalam säger här i hadithen som han nämner att om Ahlul Kitab hälsar på er så ska ni säga wa alaikum. Om de hälsar på er så ska ni svara med wa alaikum. Han säger till dig assalamu alaikum, då säger du wa alaikum. Okej? Men då säger vissa lärare här, varför? För att i Medina så fanns det vissa Ahlul Kitab, vissa bokens folk som inte var muslimer, som ville reta profeten alaihi wasallam. Och de var hela tiden provocerande. De visste att han var för ödmjuk, han var barmhärtig och så vidare. Så de hela tiden ville provocera honom. Och då sa de till honom assalamu alaikum. Assam. Inte salam. Assam. Vet du vad det betyder? Död. Alaikum, död på dig. Och då blev Aisha jättearg när hon hörde detta. Hon säger, må Allah döda er, må Allah förbanna er och så vidare. Hon sa profeten, lugn Aisha, rifta, ta det lugnt. Hon sa, men hörde du inte vad de sa? Han sa, jo, men hörde du inte vad jag sa? Jag sa, wa alaikum. Min dua besvaras, men inte deras dua. De säger till mig, död på dig, det besvaras inte. Jag säger, wa alaikum, jag är död på er, det besvaras. Och så sa profeten, alaihissalam, att rift, mjukhet. Finns inte någon gärning förutom att den förskönar den. Och tas inte bort från någon gärning förutom att den gärning gör den ful. Så här finner vi då en orsak som vissa lärda säger. Och det är att om du hör att de säger sam alik, då måste du säga wa alikum. Eller du hör inte vad de säger. Du är osäker på vad de säger assalamu alaikum. Då säger du wa alikum. Men om du hör klart och tydligt att han säger till dig assalamu alaikum, då säger många lärare att du får besvara. Varför? För Allah har sagt i Koranen, وَإِذَا حُيِّيْتُمْ, om ni hälsas med en hälsning, besvara då med en bättre eller en likadan. Och alla nämner inte här muslim eller icke muslim. Okej? Och det är folks islams rättvisa också, som Sheikh Uthaymeen nämner, att man besvarar. De ger dig en riktig salam, då säger du en riktig salam tillbaka. Okej? Och den många lärda har den åsikten att man får, om han ger dig en klar och tydlig salam, då får du hälsa tillbaka. Okej? Okay? Det berättas också här från Osama radiallahu anhu att profeten a.s. gick förbi en sammankomst där det satt både muslimer och mushrikin, yani politister som dyrkade statyer och judar. Och han hälsade på dem, Bukhari Muslim. Ja, du kommer till skolan och det finns ett bord i matsalen till exempel. Där sitter Mohammed, Abdallah, Kalle, Johan, jag vet inte vad, de buddhist och hindu, blandat. Får du då säga assalamu alaikum till gruppen? Ja, det får du. För att det finns muslimer där. Du får säga assalamu alaikum. Okej? Okay? Ja. Nästa kapitel, rekommendationen att ge salam då man ställer sig upp från en sammankomst. No. Och där berättas det från Abu Huraira radiallahu anhu att profeten a.s. sa, om någon av er kommer till en sammankomst så ska han ge salam. Och sen om han vill ställa sig upp och gå därifrån så ska han också ge salam. För den sista är inte mindre värd eller mindre viktig än den första. Och denna hadith finns i Abu Dawud och Tirmidhi och den är sahih. Ja. Ni vet, det vanliga är om vi sitter här till exempel, kanske inte har dars, men vi sitter och umgås. Någon kommer in, han hälsar, eller hur? Salam alaikum, bröder. Men när han går hälsar han inte, eller hur? Eller vissa gör det, men det är det som är sunnah. Att man hälsar inte bara när man kommer, utan man hälsar också när man går, när man skiljs åt. När man ställer sig upp och säger salam alaikum bröder, jag ska gå nu. Eller hur? Det är det som är sunna. Och då säger vissa ulama att på samma sätt som du visar dina fredliga avsikter med att du kommer, visar du också dina fredliga avsikter med att du går. När du kommer och säger assalamu alaikum till en grupp, ja, som känner sig trygga. Och samma sak när du lämnar dem. Assalamu alaikum. Alltså han lämnar oss i säkerhet. Han är, har ingen problem, ingen beef med oss, utan han är, yani, han är lugn med oss. Okej? Okay? Så det är också sunna då. Ja. Nästa kapitel. Babel isti'dan wa adabi. Kapitlet om att fråga om tillåtelse och hur det ska gå till. Eller istidan på arabiska betyder att typ be om tillåtelse att få komma in. Det som vi idag kallar för att knacka på eller ringa på någons dörr när du kommer till någon. Där finns det också etik. Det är en viss sak man ska tänka på när man besöker någon. Du kan inte bara gå hem till din kompis och öppna dörren och gå in. Eller hur? Det är haram, eller hur? Du bara går till din kompis, öppna dörren och går in. Hans fru där, hans barn där, allting. Du bara öppnar dörren och går in i huset. Funkar det? Nej, funkar inte. Utan Allah har sagt i Koranen att man måste fråga om tillstånd. Ya ayyuhal ladina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Troende går inte in i ett hem andra än era egna hem tills ni ber om tillåtelse och ni hälsar på dess folk. Surat An-Nur. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att du får inte gå in till någon innan du har gett salam, eller innan du har bett om tillåtelse och frågat om tillåtelse och gett salam. Så du kommer in, du knackar på, och det här går mycket tillbaka till seden i landet, hur man gör. Men man måste be om tillåtelse. Förr i tiden, dörrarna var tunna. De var inte tjocka som idag. Idag om någon pratar utanför dörren, du hör inte ens vad han säger kanske, eller hur? Men förr i tiden hörde man vad dörren var, tunt trä eller någonting. Kanske ett skynke. Och då knackar personen på och säger, får jag komma in? Assalamu alaikum, får jag komma in? Assalamu alaikum, får jag komma in? Och då säger du till honom, wa alaikum assalam, varsågod, kom in till exempel. Men idag, om någon står utanför dörren och säger, får jag komma in? Du kanske inte ens hör honom, eller hur? Den värsta pansardörren. Så, eller man ringer på. Eller man knackar. Det är också istidan, tillåtelse om att få komma in. Ja. Och han nämner också författaren där Allah säger att då era barn når el-hulum, yani de når puberteten, så ska de be om tillåtelse så som de innan också bad om tillåtelse. Yani små barn som inte har nått temjiz, de är 5-6 år, går in och ut i pappa och mammas rum som de vill, förutom vid tre tillfällen som Allah nämner i Koranen. Vid fajr, vid dhuhr och vid isha. För i de här tillfällena då människan oftast klär av sig, byter om kläder och liknande, eller kanske till och med är intim med sin familj. Då ska man även lära småbarnen att kommer in på morgonen, knacka. Kommer in vid dhuhr, då är det qailula, man vilar, knacka. Och kommer in på kvällen efter isha, när vi ska sova, knacka. Ta in. Resten av tiderna han kan komma in ut som han vill. Men när han blir äldre, eller hulum, då ska han alltid, han kan inte bara rusa in i sovrummet och så vidare, utan han ska också då gärna fråga om tillstånd. Ja. Författaren nämner också här från Abu Musa radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, man ska be om tillåtelse 3 gånger. Får man komma in, annars så går man därifrån. Bukhari muslim. Ja. När du kommer till någon nu, du går hem till din polare, du ringer på, eller du knackar på och säger salamu alaikum, får jag komma in? En gång, han svarar inte. 2 gånger, han svarar inte. 3 gånger, han svarar inte. Då går du därifrån. Då går du därifrån. Alltså, man ska inte fråga mer än 3 gånger som nämndes här i hadithen. Och han nämner också från Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att el-istidhan är på grund av el-basar. Varför ber vi om tillåtelse för att få komma in? Varför kan vi inte bara gå in hos folk? På grund av el-basar. Yani, att man inte ser vad man inte har rätt att se. El-aurat. Yani, nakenhet och aura och liknande. Som ni vet, kvinnan täcker sig i islam. En person kanske har lättare kläder hemma och så vidare. Och just därför kan man inte bara gå in hos någon, utan man måste fråga om tillåtelse. Och det är viktigt att man ber om tillstånd för att få komma in, så att man inte ser någonting som man inte ska se. Det berättas från Rabi' ibn Hirash som sa att en man från Bani Amr bad om tillstånd att få komma in till profeten alaihissalam då han var hemma. Och då så säger mannen, får jag gå in? Och då så sa profeten alaihissalam till hans bekänt: gå ut och lär honom hur man ska be om tillåtelse. Och säg till honom: قل, säg, assalamu alaikum, får jag komma in? Och då hörde mannen profeten alaihissalam säga detta när han stod utanför. Och då så sa mannen: assalamu alaikum, får jag komma in? Och då lät han honom komma in. Och denna hadith finns i Abu Dawud och den är sahih. Så här lär vi oss vad? Att det finns viss etik man ska ha när man ber om tillåtelse att få komma in. Och det är då att man hälsar, man säger assalamu alaikum, får jag komma in? Det är de här två, det som är sunna att säga då man ber om tillåtelse att få komma in. Sista hadithen berättas från Kilda ibn Hanbal radiyallahu anhu, där han säger att vi kom till profeten alaihissalam och jag gick in till honom utan att hälsa. Och då så sa profeten alaihissalam: gå tillbaka och säg assalamu alaikum, får jag komma in? Yani samma sak där. Gå tillbaka och säg assalamu alaikum, får jag komma in? Inte bara öppna dörren utan yani med adab. Fråga om tillstånd att få komma in. Och inshallah, vi kommer fortsätta prata om detta nästa vecka. Bi'idhnillahi ta'ala. Och vi kan ta lite frågor. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.